Canadian and Eastern United States gigs for about 10 days, and then go to Japan and do about a week over there, and then possibly Australia or South America, but that's up in the air. After that, we'll go home for the holidays, probably, and then start to put together the next album.
Du har lyssnat på P4-dokumentär om Cliff Burton, Metallica och dödskraschen i Dörarp. Dokumentären är gjord av mig, Rickard Benny Liljegren, genom Södra Vätterbygdens folkhögskola med hjälp av Pernilla Arvidsson. Exekutiva producenter är Sofia Kottor och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2025. Vill du lyssna på fler P4-dokumentärer? Hittar du dem i appen Sveriges Radio Play.
Face all, take one.
Det blir nyheter från Ekot. Ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22an har blivit utsatta för sabotage. Rapporter om sabotagen började komma in för ungefär en månad sedan, säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22an mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Den här kopplingen till E22, vad kan du säga om den?
Det har jag inga kommentarer om. För detaljer från förundersökningen brukar vi vara försiktiga med innan vi har hela bilden.
Kriminalkommissarien Håkan Wessung, reportrar Anders Wennersten och vid P4 Kalmar Erika Norberg. En 22-årig svensk har åtalats i Danmark mot sitt nekande för att vid fem tillfällen har rekryterat unga svenskar att begå mord, rapporterar danska medier. Mannen åtalas bland annat för att ha rekryterat de svenska tonåringar som tidigare i år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. Fyra av de planerade morden genomfördes inte eftersom polisen hann ingripa. I Norge har en tidigare överläkare dömts till 21 års fängelse för en lång rad våldtäkter mot patienter, rapporterar NRK. Läkaren dömdes för sammanlagt 70 våldtäkter. Polisen har beslagtagit över 6 000 timmar med videoinspelningar på kvinnliga patienter som blivit filmade av läkaren. I kväll och i natt får större delen av landet molnigt med en del skurar över Svealand och södra Norrland mer intensivt regn. Imorgon Götaland först lokala skurar men sen uppehåll utom i Skåne där det blir regnigare. Svealand molnigt och regn i norr, södra Norrland mulet och tidvis regn, norra Norrland mulet och regn som rör sig norrut.
Hallå Jan!
Hallå ja!
Vad gör du för något?
Jag ska bara lyfta fiberduken här och så titta. Sockerätorna, ja de är ju 8 centimeter högt.
Snyggt.
Och där du står där borta, där ser du två rader med spenat, ja. Och där kan du se att sättlöken kommer upp.
Men du, har du funderat på någon gång om det verkligen lönar sig liksom, rent ekonomiskt att odla själv?
Ja men det är klart att jag har, och att det gör också. Har du sett hur priserna har ökat i matbutikerna? Mm. Vi som odlar själv har en jättefördel där. Men gissa vad du känner mest på. Gissa. Jag berättar sen.
Okej, vi ska snacka om det idag i alla fall. Är det lönt att odla själv?
välkommen till Trädgården med Pernilla
och Jan.
En podd från Sveriges Radio.
Jon, vi är ju på din koloni idag. Hur många kvadratmeter köksland är det du har här ungefär?
Alltså, jag har inte räknat på det, men du kan se att vi har ju 4 bäddar och de kan få 10 meter lång och lite mer än 1 meter bred. Så ja, vi är kanske uppe i en 40 kvadratmeter. Det är inte jättestor. Det är ingenting som mätt en stor barnfamilj.
Men ni är ju inte heller en barnfamilj här. Det är ju du och så är det din fru.
Mm.
Och så drar ni hit lite vänner då och då som ni göder med grönsaker.
Jo, det är rätt. Det räcker för oss tror. Det kan jag säga.
Men vad brukar du odla här liksom? Jag vet ju potatis och majs.
Alltså lite av varje. Du kan säga det är lite purjolök kvar.
Yes.
Mycket sallad. Vi har ju sparris, vi har rabarber, det är lite rödbetor, det är lite majrover, gurka, tomat, lite av varje.
Och du har såklart räknat på vad du tjänar på det.
Nej, egentligen inte, för mig är det inte pengarna i första hand vad det handlar om. Ja. Jag får goda grönsaker, jag vet, jag har odlat dem och de är jättefärska när jag skördar dem. Direkt på tallriken alltså.
Så även om det var dyrare att odla själv så skulle du ändå göra det för att du vill ha egen odlat på din tallrik?
Ja, 100%.
Ja. Men jag har räknat lite på det här, förstår du. Till exempel purjolöken som vi har här nu då. Där kan du tjäna ungefär 34,50 kilot. Ser du så exakt jag har räknat på det här?
Ja.
För varje purjolök kostar dig nämligen cirka 20 öre. För det är vad ett purjolöksfrö kostar. Och så blir det ju lite jord och lite gödsel och vattning och sånt förstås. Men ändå, i en butik så kostar purjolök ungefär 35 kronor kilot. Visst är det sjukt stor skillnad?
Och jag har betalt bara 20 öre för fröet.
Ja.
Det är rätt bra.
Det är jättebra, eller hur?
Ja, det är lika bra som en kopp kaffe som jag har på gång i köket. Kom nu, har du bakat?
Jag har inte bakat, jag har någonting här i väskan. Du kommer bli nöjd, jag tror det.
Jag blir nöjd, bra.
Jag tror det.
I could do if I had a little money.
klart att vi skulle ha haft hembakt kanske. Men jag tänkte samtidigt att det här är ju inget sötebrödsprogram, så att nu blir det...
Stopp. Vadå inget sötebrödsprogram? Det enda vi har gjort i 3 år, det är att äta söta kakor.
Ja, men det här... De här skorporna, det är ändå så här, nu ska du prata budget.
Mm.
Då blir det gamla skorpor. Mm. Eller nya, de är ganska nya. Antar jag.
Jag älskar torra kakor. Smål inte ner på soffan.
Då kan jag väl sopa sen. Du, är det synd att man inte kan odla sin egen kanelbulle egentligen?
Jo, det kan du väl. Du får odla lite vete och kanske någon sockerbete eller sockerrör. Kanelen blir svår. Du kan låna från Sven på andra sidan gången här.
Men du, till ämnet egentligen. Det är inte bara grönsaker som har blivit dyrt. Fröpåsarna har ju också blivit superdyra.
Mm.
Jag googlade till exempel på körsbärstomatfrön. 99 spänn. Och då får man 5 frön i den påsen. Alltså 20 spänn. Det är ju inte klokt. Det kan man ju tycka är väldigt dyrt. I alla fall om man som jag är lite småländsk ättling.
Ja, det låter ganska mycket. Du kanske måste kolla runt i lite andra butiker.
Ja.
Eller välja en plommontomat eller en annan sort för de där körsbärstomaterna. De kanske kostar bara hälften så mycket.
Mm, men man kan ju räkna på till exempel att tomater i butik, det är ju inte billigt. Även om det liksom inte just nu kanske är riktigt säsong. Men kilopriset är liksom mellan 50-100 spänn för körsbärstomater.
Ja,
det är ju sjukt.
Ja, du känner definitivt på att odla tomater själv. Det är inget snack.
Men om man jämför de här dyra tomatfröna med de jättedyra köpetomaterna, så tjänar man ändå rätt mycket pengar på att odla själv. Så är det ju.
Men har du räknat kilomässigt? Hur mycket kilo får du på en buske?
Nej, men jag tänkte 2 kilo kanske. Vad tror ni? Det skulle man kunna få på en planta.
Ja, det tycker jag att man får på en bra sommar definitivt. Alltså vissa år kan man få ju 3-4 kilo på planta. Mm. Det beror på växthustomater speciellt.
Och om det är du eller om det är jag som odlar kan det också betyda någonting, eller hur?
Och tänk om du har tagit egna frö som du har gjort.
Ja.
Och jag har också egna frö. Mm. Jag fick lite från dig också.
Mm.
Och då har jag inte köpt någon fröpåse för 99 kronor. Jag har inga kostnader för tomatinköp. Nej. Så det är bara ren vinst hela vägen.
Jag har ju faktiskt fått utav min kompis Åsa, tomatodlaren. Då blir det ju jättebilligt. Men nu pratar vi väldigt mycket om tomater. Vi ska prata om alla grönsaker.
Ja, men gurka då?
Mm.
För att jag odlar ganska mycket gurka ute på friland här och jag får det rätt mycket kan jag säga.
Mm. Hur många kilo odlar du då så du får ut?
På planta hade jag gissat på 3-5 kilo.
Faktiskt. Oj, jag kanske ligger lite lägre. Men säg att 1 kilo gurka i affären kostar, svensk gurka, kostar ungefär 60 kronor kilot.
Mm.
Då kan man ju köpa en påse frö för 30 kronor. Mm. Och där i är det 30 frön. Så sen kan du göra matten själv. Det blir mycket, mycket billigare att odla själv. Smart va? Din favorit majsen då, Jan?
Det måste jag tjäna rätt mycket på, tror jag. För att jag har runt 30 plantor oftast.
Okej. Okay. Mm. Då är det så här att ett majsfrö kostar 1,30. Men hur många kolvar får ut? Det vill jag veta. För att du kan ju inte få ut mer än en, kanske 2 kolvar per planta.
2 på ganska många plantor. Men ja, och 1,5 kan få på planta, ja.
Okej. Okay. Men i butik så kostar varje majskolv ungefär 25 spänn. Så det blir ju mycket, mycket billigare att odla majs själv.
Ja, jag majs. Jag tjänar hur mycket som helst ju.
Ja, du är majsrik.
Jag är majsrik och jag är kompostrik för att majs ger jättemycket material till komposten.
Okay.
Direkt efter skörden du klipper ner dig. Det är bra insynsskydd. Det är vackert.
Mm.
Mm.
Nu skulle vi prata om ekonomi idag och inte om majsens fördelar rent generellt i trädgården. Bara håll dig till ämnet.
Ja, får jag dricka lite kaffe.
Otroligt goda skorpor. Väldigt goda.
Jag bad om smolarna.
Glaset är halvtomt just nu, halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut. Önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig, minnen som alltid finns där. Allting jag ser är en film om oss två. Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Stockholm är gråare nu. Sommaren gick allt för fort. Nu nalkas våren och snart är du här. Längtat mer än du nog trott. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Saknar att fastna med blicken djupt i dina ögon. Den tryggaste plats i minnen som har värd inga frågor. Med dig kan jag vara mig själv, behövs inga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska göra en säng av rosor till dig.
Jag tycker du har smulat där i soffan, John.
Ja, det har jag. Jag skäms för att jag har precis gjort rent det här soffan. Mm.
Du, det har ju blivit väldigt mycket prat om siffror här. Men det är ju inte bara fröna som kostar pengar. Det kostar ju lite annat att odla också. Utöver själva fröet förstås.
Det är klart, det finns ju en massa kringkostnader. Mm. Små prylar som vi älskar och köper, belysning och sånt. Ja. Men man kan använda krokar från förra året. Man kan göra sin egen kompostjord. Man kan spara frö. Ja, mm. Så det går att spara också.
Fast man har ju ändå sådär lite förkärlek för att köpa in sådana här kit till exempel. Och de är inte så himla billiga. Och det är lätt att falla för, särskilt när man är nybörjare. Det verkar som att man behöver alla de där plastlock som blir ett miniväxthus och liksom.
Jag kan hålla med, och jag tycker om sådana prylar också. Och jag har lite, men egentligen behöver man inte så mycket av det. Mm. Man kan ta en gammal kruka, lägg jordnivån lite längre ner i krukan. Mm. Så att den inte kommer upp i toppen. Sätter lite plastfolie på toppen eller en fryspåse eller någonting. Då har man skapat ett litet miniväxthus. Ja. Eller du kan så i mjölkkartonger som man klipper i hälften och tejpar ihop och gör små hål i. Och... Mm. Men de måste göras rent av allt mjölket. För att det blir inte bra om jord och mjölk kommer i kontakt med varandra. Det blir en massa mögel och svamp, tycker jag.
Eller ta en gammal glassburk kan man göra till exempel.
Jag är locket. Inte så glad. Ja. Ah, du sa glass, inte glas.
Nej.
Jag tänkte omedelbart att du tänkte på en glasburk. Nu är det mig med problemspråket här. Ja.
Okay, som vi också kallar för ice cream.
Just det, förlåt. Ja, nu är jag lite dum. Ja.
Nej, du är inte dum, men det är en sån jag tänker. Så använder man även locket och så kan man använda det antingen som en liten bevattningsbricka eller man kan göra hål i den och ha den som ett litet växthus.
Det är roligt att du kan säga, nej, nu är du inte dum och menar att, jo, du var dum egentligen.
Nej. Men du, toarullar, det är också en bra grej att kunna odla i, eller hur?
Eller inte. Jag använder inte någonting som har varit i närheten av min toalett i trädgården. Det kan jag lova dig.
Men toarullar har ju inte varit inne i toaletten. De har ju bara varit...
Det har varit väldigt nära till de processerna som sker i toalettanvändet. Och därmed åker de direkt i en soptunnel i återvinning. Dessutom är de rätt kass och odlig. De förmultnar jättesnabbt.
Men stopp och belägg här nu. Vad är det för skillnad? Du kör ju gärna hit kogödsel, hästskit, hönspellets och allting. Men du kan inte använda toaletten.
Jag använder ett sakting från toaletten i min urinprocess. Jag tycker inte det är hygieniskt eller fint eller roligt. Jag vill inte ens prata om det faktiskt. Det är kanske en brittisk grej från mitt förflutet.
Ja, jag tror det. Men rent teoretiskt då? Om vi inte pratar om vad du gör. Rent teoretiskt så är ju toarullar någonting man kan odla i.
Om du hade sagt ett äggkartong till exempel. Mm. Det är väl en vardagssak. Men varför ska du använda toarullar?
Annars så tycker jag just till exempel till luktärt och så. Då är det inte så dumt när det är en lång hushållsrulle då. Istället för toapappersrulle.
Nej, varför? Okay, vi kan använda vanliga krukor. Ge dig inte.
Okej, all right då. Jord, vi går till jorden då. Kompost har man kanske inte om man är nybörjare.
Jo, oftast har man lite kompost eller jord hemma i någon gammal kruka. Och sen, jag menar, om du piggar upp det med kanske 50% ny jord, då blir det hur bra som helst ju. Du har inte förlorat för mycket av sin vitalitet.
Har du sett det här som florerar på sociala medier just nu? Folk som vill sterilisera jorden genom att hälla kokande vatten på den innan de sår?
Ibland jag vet inte vad samhället håller på med. Varför ska man göra det?
Jag vet inte. Man gör det för att man vill sterilisera jorden.
Men det är ingen fel med den jord. Det är ingen kommersiell odling vi håller på med 100 000 kronor på spel. Vi ska bara odla lite luktärt och lite sallat hemma. Har du helt vatten, kokande vatten på jord? Jag har inte gjort det, men jag har helt kokande vatten på andra mjöliga saker och vet att det blir rätt geggigt och äckligt. Nej, alltså lägg av och håll inte på med sånt hit.
Just checking.
Yeah.
Din älskade potatis då, John, det är väl kanske det som du egentligen tjänar minst på per kilo.
Tycker
om
du?
Jag har räknat. Ja, men det är ganska billigt att köpa potatis i affären. Ungefär 20 kronor kilot när jag kollade senast. Till midsommar kan de ju rea ut potatisen så den kan vara hur billig som helst.
Ja, just vid midsommar det är lite grann av en lockvara. Men ja, det är klart att bonden ska få betalt för sina potatis också, annars.
Visst.
Potatis kostar lite pengar.
Men sätt potatis, om man nu använder certifierat utsäde som man bör, så kostar det kanske runt 60 kronor kilot. Och från det kilot så kan du kanske räkna med att skörda, vad säger vi, 6-8 kilo.
Ja.
Lite beroende på sort såklart och hur man lyckas och så. Och då blir det ungefär 7,58 kronor kilot.
Det är en ganska stor besparing.
Mm.
Det är bra att du säger att man inte ska använda eget sparade potatis. Du sa att man ska använda certifierade utsäde.
Ja.
Det är viktigt.
Varför kan man inte ta lite av sin egen potatis och spara till nästa år?
Alltså för att det kan spridas rätt mycket sjukdomar. Det är därför att Jordbruksverket håller på så pass mycket med certifiering och koll och kontroll.
Mm.
Så ibland har vi regler av en anledning. Så
right.
Jo visst, alla har vi stoppat ner någon potatis i backen.
Mm.
Men egentligen ska vi inte, vi ska ha lite mer disciplin och köpa rätt utsäde.
Mm. Jag tänker på fröer till tomater till exempel. Det pratade vi om för några veckor sedan. Det är ju faktiskt ganska lätt att ta fröer av tomater. Så där kan man ju också hålla ner kostnaderna, menar jag.
Ja, tomater är jättelätt att ta för av, och det har de flesta av oss nu för tiden. Men hade jag haft en kommersiell odling, det hade jag inte gjort, för att det kan spridas ganska mycket virus och svamp och sjukdom och sånt genom frö.
Men vi har ingen professionell odling, utan vi har det till husbehov.
Ja, det är gött.
Det är gött.
Ja, exakt.
Jag har sjungit för sista gången, jag har sprungit med Nanny dit jag ska nu, dit jag ska nu. Och jag väntar vid solnedgångens hav för att se om det blir en annan dag nu, en bättre dag nu. Fan vad du och jag sårat varandra. Tiden läker om vi får den att stanna. Andas. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Det blir bättre till slut. Så andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Det blir bättre till slut. Så bara andas. Jag föddes med hjärtat utanpå. Det har gått sönder en gång eller två. Men jag hör det slå en. Vill du se något så får du blunda hårt. Man ska sitta ner där jag kom ifrån en. Och se jag står en. Fan vad du och jag sårat varandra. Tiden läker om vi får den att stanna. Andas. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut.
Rödbeta tänkte jag vi kunde också ta upp.
Du, där är en besparing.
Ja.
Har du märkt att i en rödbetspåse, eller en palsnackspåse för den delen.
Eller
jag
hur?
Använder aldrig mer än 5% av mina palsnackspåsar. Vad tänker de att jag skulle en hel hektar?
Ja, jag vet inte heller. Men vi skulle kunna dela på rödbetspåsar och palsnackspåsar, du och jag.
Du borde bygga grupper i,
eller hur?
I samhället
Facebook?
För detta.
Eller hur? Det borde du göra.
Men rödbets, oftast får man typ 200 för ett paket.
Ja.
Och rödbetspriset ligger mellan 8 och 20 kronor kilo, men ändå du får betala en bit.
Otroligt stor.
Och det är en ganska säker skörd.
Ja.
Så rödbetor, där är en besparing om man köper ett fröpaket, det tycker jag.
Grönkål slänger jag in här nu. Alltså varje frö kostar en spänn kanske. Ja. Och så har en väldigt lång säsong ju.
Och man får enormt mycket grönt från den också. Och man får enormt mycket grönt länge. För att jag har precis fått det sista av min grönkål nu. Mm. Och jag vet att jag har vänner som har kvar. De får inte lika mycket som jag gör. Så man kan få det grönkålen i maj månad oftast. Ja, så det är en jättestor besparing. Jo visst.
Sallad.
Här har du kommit till det viktigaste. För att om jag utgår från en princip jag har, att vi vill kunna få sallad med dem varje dag vi bor på kolonin. Och det är runt 5 månader kan man säga. Och du tänker på att en liten påse med spenat eller blandade blad kostar, ja, 20 spänn.
Affären är sådär.
Att kunna gå ut och plocka egna salladsblad, gröna blad, spenat, det är en gigantisk besparing, verkligen. Men samtidigt, om man tänker på alla de andra grönsakerna, för att vi har blivit alla jättemycket bättre på att odla grönsaker, men vi är kanske inte lika bra på att förvara dem, torka dem, lägga in dem. Jag stokar för potatis och morot och behåller äpple i förrådet. Vi hade ett program förra året om fermentering, inläggning. Så det måste vi bli bättre på, att förvara våra grönsaker.
Ja, för vi äter när de är i säsong och sen så får när de går upp i frö eller vi slarvar liksom, då hamnar de på komposten lite för snabbt.
Ja, jag tror, och ni som lägger in och sparar allting, förlåt, jag menar inte ni, det är alla de andra som inte sparar grejerna jag är ute efter här.
Okej, man kan i alla fall spara överblivna fröer. Det måste man också komma ihåg, att man behöver ju inte liksom heller gå på den här, på fröpåsen så står det ju ett grobarhetsdatum. Det brukar faktiskt att man kan använda fröna efter det datumet också.
Alla olika frö har olika grobarhet från år till år. Vissa saker går inte att spara. Så till exempel palsternacka är omöjligt att så dem året efter. De har en jättedålig grobarhet. Det vill säga att de kommer inte gro efter några månader. Men andra saker, äter, bönor, majs och sallad, oftast håller de i ganska många år. Mm. Och man läser från erfarenhet också.
En annat sätt att spara pengar på i trädgården, det är ju att köpa billigare fika. Till exempel de här skorporna. Mm. Det är fantastiskt billigt med en sån här stor påse. Den håller också till nästa år.
Ja, det är bra att du har köpt 2026. Billiga skåpor för att jag har köpt billig ost.
Ännu spelar syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar värda av. Till herdarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir sval. Men än doftar blommorna i skuggornas dal. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Det är mina drömmar. jag det är mina drömmar vänta om.
Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, Jan.
Cool.
Så här står det på den första frågan. Hej, bästaste Pernilla och Jan. Nu är det så här.
Att... Vänta lite, är det bästaste Pernilla och Jan eller det bästaste Pernilla och Jan?
Jag uppfattar...
Vill jag bara veta, för att i din ton där, ja, hörde jag en liten paus.
Ja, jag tror att det är som du, precis som du tolkar det där. Jag tror det faktiskt. Nu är det så här att vi har blivit med fritidshus, skriver Monica då, som har skrivit det här. Och det ligger lite söder om Åhus, det ligger vid kusten. Vi vill sätta upp två spaljer där det ska klättra rosor och eller klematis. En bra mix som kan ha lång blomningsperiod. Det är skogstomt med sandjord så det måste vara tåliga sorter. Vilka skulle ni rekommendera? Doft är ett måste och gärna någon vit.
Det är inga små krav här.
Nej.
Problemet är att rosor är inte särskilt jätteglada för att växa i sandjord. De vill oftast ha en tyngre, lärrikare jord. Så just rosor där, det är ett litet problem.
Men hon kan väl jordförbättra? En stor grop.
Har du försökt jordförbättra på en skogstomt i sandjord? Nej. Allting bara försvinner.
Ja, jag försökte bara vara kompis med Monica. Jag försökte hjälpa henne här.
Nej, men jag är sanningssäger här. Så rosor, ja, du kan prova allt vad du vill. Men ja, kanske gräva ut jättemycket jord och få in rätt mycket lärjord. Rosor kräver sin vatten.
Mm.
Och sandjord torkar ut. Klematis funkar lite bättre. Ja, jo, men de vill också ha lite fuktigt vid rötterna. Men jag hade sagt, kan få satsa på en blåregn istället, eller mörgröna. Men just rosor och klematis i sandjord på skogstomt, det vill jag inte jättegärna rekommendera.
Monica, inte murgröna. Jag säger nej till murgröna, men jag säger ja till blåregn. För jag har både blåregn och murgröna i min trädgård, det vet du. Och murgröna är... Ja... Det är bra, det är snyggt, det är
Lonicera, fint. Honeysuckle, jag glömmer alltid vad det heter på svenska.
Capriful.
Capriful funkar lite bättre.
Ja, Capriful kan man ta.
Och så vissa klematissorter, ju visst. Men rosor, de kommer att ha det tufft.
Hej Pernilla och Jan. Jag har två gamla plommonträd. De är cirka 30 år gamla och nu ser de lite risiga ut. Vad ska jag göra med dem? Hjälper det att gödsla? Och så vidare. Det här undrar Kristina i Småland.
Hej Kristina i Småland. Plommon. De flesta prunus eller plommonarter, de har ju en livslängd på, ja, efter 40 år då börjar de bli lite trötta.
Mm.
Och det är ju en annan sak vi har pratat om ibland, att rätt många växtarter har en viss livslängd. Mm. Vi vet till exempel att ett ek eller ett päronträd kan bli 100 år gammalt. Men det är samma med prunus, de blir inte långlivade. Så det är snart dags för dem att säga adjö till världen. Så gödning tror jag inte hjälper ett äldre träd, det är mest på unga träd vi vill ha gödning.
Så Kristina kanske helt enkelt bara ska inse fakta och ta bort det där trädet?
Inte ta bort dem än, men vänta några år och sen ta bort dem när de är riktigt, riktigt risiga.
Men om man nu tycker att det där trädet redan nu är risigt och tråkigt, varför ska man gå omkring och blänga på det?
Alltså det är ett litet detektivarbete, för att man vet inte allting om de här träden. Till exempel, har de gräs intill stammarna?
Ja,
och om svaret är ja, då ska man ta bort det där gräset, för att gräs tar bort mycket vatten och näring från trädens rotsystem.
Hör du, det där ser man ju allt som oftast, att det finns träd, alltså de växer mitt i en gräsmatta och som växer gräset ända intill.
Mm.
Är det alltid fel?
Nej, jag vill inte säga för mycket rätt och fel ibland om vad folk gör i sina trädgårdar.
Är det alltid fel? Kom igen nu.
Om det är ett fruktträd som du vill ha frukt ifrån och det trädet är ganska ungt, ja. På ett äldre träd det kan vara okej, för att då har rötterna gått ner till alven och de kan plocka upp mineralen och vatten. Det är fel på grund av att om du klipper gräset, speciellt med en oakgräsklippare, du kommer skada trädet när du nuddar din maskin emot trädens stam. Så jag tycker nästan alla träd principiellt borde ha en trädring med bark, mull eller någonting under till. För att man får in mer fukt och näring in till trädet och man skyddar det från klåpare med maskiner.
Det är nästan det närmaste jag har kommit när du ska svara på ja nej. Det är nu, den här gången. Att du var ganska tydlig ändå.
Ja.
Det är nästan alltid fel att ha ett gräsmatta ända in till trädstammen.
Det är nästan alltid fel, ja.
Fick mig förstå det, hur man går från helvete.
kommer nästa fråga från Johanna. Hej på er. Jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har en äldre trädgård med större träd som lönnar, björk, äldre äppelträd och rönn samt ett större buskage med snöbär. Nu har jag anlagt ett par nya rabatter förra året och det dröjde inte länge förrän jag hade ett tätt nät med fina rötter i en av rabatterna. Hur kan jag undvika att rötter från kringliggande växtlighet letar sig in i mina rabatter framöver? Det känns ju helt tröstlöst, skriver hon, att anlägga fler rabatter innan jag hittat en lösning.
Man måste gräva bort de här små rötterna varje år. Och jag har en liten idegranshäck, du kan se det utanför fönstret. Och varje år när jag bearbetar den rabatten, som är en grönsaksrabatt, måste jag kötta bort idegransrötter.
Alltså lägger man en rabatt alldeles i närheten av så här stark växande träd och buskar och så, då har man det här problemet.
Det har man. Man måste ha en väldigt, väldigt tydlig kant. För man måste hävda kanten, säger vi. Och sen man kan sätta in en rotspärr om man vill. Det finns ju stora plastrotspärrar. Men då ska man gå ner kanske ganska djupt, kanske 30-40 cm. Men annars är det bara att gräva med en spade varje år.
Så antingen gräver du eller också flyttar du rabatten?
Ja, nu har vi haft två frågor där jag var inte negativ, men jag har inte gett den bästa besked, tycker jag.
Nej, men du kanske inte har gett liksom beskeden som... Men det här är ju bra besked. Man måste ju få veta, eller hur?
Ja, det är inte lätt att ha trädgård ibland.
Nej. Hej, här kommer en fråga från Anna-Karin och Peter. Jag och min man älskar rhododendron och vi funderar på att plantera en längre häck ut med vår uppfart. Kan ni rekommendera några sorter som växer relativt fort och blir minst 1,5 meter höga?
Alltså, nu är jag inte någon jätterhododendron-expert. Jag föredrar de här med små blommor som är lite mer botaniskt lagda, lite spretiga, som inte blir mycket mer än en meter, eller ja, 1,5 meter hög. Men det finns ju den här vita som heter rhododendron Cunningham. Finns i nästan varenda plantskola i landet. Och det finns ju den här röda park-rhododendron som heter Nova Zembla, tror jag. Men annars, med just rhododendron, jag hade besökt plantskolan, kollat på etiketterna, sagt, oh, det här blomman tycker jag om. Oh, det här var en fin färg. Om man inte är jättenöd. Och kolla gärna på växtsättet. Man kan få vilja att de är lite mer upprättväxande och inte lite mer spridande. Då blir de lite för breda.
Ja, det finns ju en som heter Yakushimanum som är en japansk. Den tycker jag är snygg. Och det finns någon som jag såg på bild som var orange-rosa.
Ja.
Skitsnygg. Sunrise kanske den heter.
Ja, de är supervackra. Jag älskar dem orange. Ja. Men jord, bra. Du tänkte jord. Också samma sak. Ja. Du måste också ha jättemycket rhododendron-jord. De vill inte växa i vanlig jord oftast.
Nej, precis. Man måste tänka att den skulle egentligen vilja ha lite halvsol, halvskugga. Att det är en liten lundväxt egentligen.
Ja, och sen förs in jättemycket löv under vintern. Jag har rätt mycket vänner som förs in 80 cm med löv under hösten. Bara för att se till att den förmodligen bra skyddar rötterna och blir den här fina rhododendron-jord på sikt.
Lycka till, säger vi. Det kan bli väldigt fint med en rhododendron-häck om det är rätt förutsättningar. You can hold my hand cause like you don't drive a stick, nor do I. This shit's automatic. We can take it far if we like. Anything you want, we'll buy. And I'm not dramatic. No, I'm not dramatic. Automatic. Hej Pernilla och John! Hälsningar från Micke Rönn som bor i Enskede. Han säger så här. Jag undrar om ni skulle kunna berätta lite mer om gödsel och gödsling. När, hur mycket, hur ofta, till vilken sort, till vilka växter?
Okej, då behöver vi ha ett helt program.
Nej, men det har du inte. Du har högst 45 sekunder.
Nej, det är omöjligt. Det är en för stor fråga. Det vill jag inte. Du får bara acceptera. Jag har rättigheter i samhället.
Kom med. Nej, nu sitter du här och
jag vill ha ett helt program om gödning.
Det kanske du kan få sen. Men svara nu. På en minut svarar du ändå.
Okej, jag hade sagt att... jag tänker lite grann. Ettåriga växter som grönsaker, sommarblommor, de kräver en jämn gödning över säsongen. Jag tänker på att vi ska ta ut en skörd av dem, även blommorna. Vi vill skörda blommorna. Däremot om du har perennväxter som träd, buskar, fruktträd och så vidare. Träd är också perenner. De behöver gödning av en längre period, lite mer lagom. Och då skulle man kunna säga att jordförbättring är det bästa med dem.
Mm.
Dock vill unga fruktträd och bärbuskar, de vill ha mycket gödning tidigt de första åren. Men de kanske vill ha mindre gödning under de senare åren.
Nu har det redan gått en minut.
Ja, det är det jag menar. Det är en jättestor fråga.
Det är en jättestor fråga. Jag förstår det. Kogödsel eller hönsgödsel, vilket tycker du bäst?
Kanske jag tycker om hästgödsel eller nässelvatten. Varför tar du bara dem?
Vi får göra ett program om det här, jag känner det. Men om du skulle svara på, finns det en universal gödsel som man alltid kan ta till?
Ja, hönsgödsel om man spär ut den i vatten är rätt bra tycker jag. Det kan man alltid få tag i.
Hej, bästa Pernilla och John. Hörde du vad konstigt det är att alla skriver så, va?
Ja, visst är det märkligt att du upplever det så. Ja.
Malin från Göteborg i zon 2 är det som har skrivit. Så här, jag vill börja med att tacka för en underbar podd, säger hon faktiskt. Men nu till min fråga. Löss, svarta, äckliga, hårda små som sätter sig som kluster på alla mina blommor. Dahliorna blir sönderätna, krassen fick jag slänga. Jag har försökt med såpvatten, jag har försökt borsta bort dem, jag har försökt trycka sönder dem med fingrarna. Finns det något sätt att bli av med de här eller förebygga att de kommer?
Nej, jag menar vi har inte en massa kemikalier som vi dödar allting med längre i våra trädgårdar. Så ibland får man uppleva faktiskt att saker och ting misslyckas och man får hoppas på en ekologisk balans att någonting kommer att käka upp dem. Ja. Jag menar jag har inga problem att gå och klippa bort vissa delar av mina växter som är angripna och sen jag gräver dem långt, långt ner i komposten och hoppas att allting förmultnar eller blir uppäten av bagger. Så, nej, men ibland är det tufft.
Mm. Jag tar slangen och så sätter jag det på det hårdaste jag törs. Och sen så sprutar jag på dem så mycket som möjligt. Fast jag vet ju också att två dagar senare när jag kommer tillbaka så... Ja. Nej, det är svårt. Det är ju liksom det är mekanisk bekämpning på något sätt.
Men mekanisk bekämpning är oftast bäst att man tar med händerna en stark stråle med vatten.
Mm.
Om man får dem på rosorna till exempel, man kan banka stammarna med en pinne så ramlar de av.
Vad tycker du om frågorna idag?
Bra, jag känner mig lite deppigt eftersom det var mest varit lite negativa svar från min egen del. Men ibland är det så att nej, du kommer att misslyckas.
Så är det ibland. Men vi vill ha fler frågor, eller hur?
Ja, och hoppas att vi har jättepositiva svar nästa gång från mig.
Jag hoppas att du är vaken på rätt sida nästa gång så att du är lite mer positiv. Men du kan få dra adressen.
Nej, det är inte mitt jobb, det är ditt jobb.
Okej, då drar jag. Då skriver man till tradgarden@sverigesradio.se. Ska vi gå ut och titta nu på, för du har faktiskt lovat mig en sak. Vad är mest lönsamt att odla själv?
Det ja, det är alltid kul med lite bevis. Mm. Kom så.
Greatness.
Tillbaka igen nu då i ditt köksland. Rabarberna har ju kommit också, lite så här knubbig och fin, vad härligt. Mm. Men vad är det nu då som är det absolut bästa att odla om det ska vara ekonomiskt och så?
Det är ju de här under fiberduken här.
Det är sockerärtor.
Det var det som jag visade. Det var en sockerärtor som kostar oerhört mycket i butiken.
Ja.
Du får ett par hundra gram i ett litet paket. Plockat ner oftast i Kenya. Jag tror det är rätt många kvinnor som plockar dem. Jag vet inte vad de har för arbetsförhållanden eller löner. Men det är någon som tar betalt för dem i alla fall.
En annan sak som ju är väldigt, väldigt lönsamt att odla själv, det är ju bär. Mm. Du vet, man ska ha lite hallon sådär, om man köper ett sånt där lite tråg. Det kan ju kosta hur mycket som helst. Medan en hallonbuske, vad kostar en sån? 150 spänn i butiken eller i plantskolan?
Ja. Och sen har du hallon rätt länge.
Ja, så att bärbuskar är ju verkligen någonting som vi borde ha i trädgårdarna. Och blåbär. Eller jordgubbar. Ta jordgubbar som kommer till midsommar, kostar 70 kronor kilot eller något sådär.
Väcker dig.
Nej, det kanske, och då är det dessutom inte en liten.
Ask, typ
då är det ju liten, jo. Ja. Och här kan man säga så här att om man köper 6 plantor så kan det kosta ungefär 60 spänn för att sätta egna jordgubbsplantor.
Ja. Och jag klagar inte över vad de tar. Bundarna ska få betalt för produkterna, det är inget problem där. Men alltså, jag tror vad vi sparar pengar på, Pernilla, om jag ska säga till exempel ha lite sallad eller lite purjolök eller bara ett par stycken grönsaker. Jag går in i butiken och jag handlar för 600 kronor. För att om jag har odlat dem hemma och slipper dessa spontanbesök till butiken, då tjänar jag hur mycket pengar som helst och jag får maten direkt på tallriken. Jag måste säga också, sockerätarna, de äter jag stående här ute på landet. Det är ju fint, eller hur?
De hamnar aldrig på tallriken överhuvudtaget.
Nej.
Nej.
Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik Saga Rodrik, redaktör Eva Robild, producent Susanne Elin, musikredaktör Olle Nilsson. Alla våra poddar och många andra poddar från Sveriges Radio finns i Sveriges Radio Play. Och se till att klicka på hjärtat så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
Den blomstertid nu kommer med lust och fäkring stor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med livlig värma till allt som var dött. Säg solen strålar.
Hej då, Ylva Helen.
Vill du också bli radioagent och hjälpa till att lösa sopmysteriet tillsammans med mig, Ylva, i programmet Mysteriesöndag, så lyssna på söndagar 10.33 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Han drog på allt han kunde.
Wow.
Ba, 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 ba.
What do you think, Jan?
P3 musikdokumentär om Toto, världens kreddigaste, okreddigaste band, ute nu.
Det finns ju inget band som är så utskällda som Toto. Det är för duktigt, det är för slikt.
They wish that we played worse, then they should listen to people that play worse than they do.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Här är Ekot. Vänsterpartiet KU-anmäler bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa för ministerstyre på grund av det indragna stödet till FN-organet UNRWA. Och så här säger partiets biståndspolitiska talesperson Lotta Jonsson Fornarve.
Ja, det har vi gjort därför att vi anser att ministern gjort sig skyldig till ministerstyre när UD tydligen har gått in och stoppat myndighetens sida för att skicka katastrofstöd till Gaza som man då ville göra, och att UD på det sättet lägger sig i myndighetens beslut. Det här är ju faktiskt ministerstyre och emot grundlagen.
Anmälan kommer efter att Benjamin Dosa medverkat i SVTs intervjuprogram 30 minuter. Där framkom att Sida i våras ville skicka 30 miljoner kronor till Gaza via UNRWA i humanitärt stöd. Men enligt loggar som SVT tagit del av så ska statssekreterare Diana Janse i sms försökt påverka hur Sida hanterat ärendet. Några dagar senare kom beskedet från Sida att inga pengar skulle betalas ut. Det är inga uppgifter som jag känner till, och det är också Sida som självständigt fattar sina egna beslut vad gäller UNRWA, sade Benjamin Dosa till SVT.
Han bör naturligtvis be om ursäkt för att han har agerar på det sätt som han har gjort, och han bör göra allt för att återuppta stödet till UNRWA.
Säger Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet kräver att biståndsminister Benjamin Dosa avgår. Men Vänsterpartiet vill i nuläget inte gå så långt. Ekot har sökt biståndsministern Benjamin Dosa för en kommentar. Och reporter i det här inslaget var Martin Nilsson. En 22-årig svensk åtalas i Danmark mot sitt nekande för att flera gånger rekryterat unga svenskar för att begå mord. Det här rapporterar danska medier. Enligt åtalet så har mannen vid 5 tillfällen lejt svenskar som blivit lovade stora summor. Bland annat åtalas mannen för att ha rekryterat de svenska tonårspojkar som tidigare år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. I Georgien har ytterligare en lag antagits som enligt kritiker hotar demokratin och yttrandefriheten i landet. Den nya lagstiftningen skärper en redan existerande lag som kräver av icke-statliga medieorganisationer att registrera sig som utländska agenter. Det är enligt kritiker en variant av en rysk lag som används för att tysta kritiska röster. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskrev i ett uttalande den nya lagen som ytterligare en aggressiv handling till för att begränsa friheten i Georgien, och som innebär ännu ett hinder på landets väg mot EU. Det var Ekots nyheter med Annika Nordin.
Välkommen till Familjehemligheten i P4 med mig, Gunilla Nordlund. I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig, men jag såg ju att det inte var jag. Och en bild på en man som jag aldrig hade sett förut.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner. Det är något hon måste berätta. Om ett val mellan en kärlek och ett barn.
Det går inte att sätta sig in i den situationen och bli ställd inför det valet.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Find myself a new sound to make you fade.
as you're taking to the hotel, order up a meatball, buy myself a nice girl. Somehow I gotta get away. Forget about us.
Du lyssnar på Familjehemligheten i P4.
Alltså det här är, förstår du, det här är min mamma när hon var 17 år. Det här är när jag är 17 år. Och det här är min mormor när hon var 17 år. Det här är min mormors mor när hon var 17 år.
På samma uppslag.
Ja, det är roligt.
Vi är hemma hos Ingrid i hennes hus på en ö på östkusten.
Men det där är min mamma, hon var bara 17.
Hon är vacker.
Ja, hon var vacker, min mamma. Hon var känd för att vara väldigt välklädd och snygg. Hon var mån av sitt yttre.
Och visst är hon vacker, mamman på bilden. Inget skvallrar utåt om hemligheten hon bar på under hela sitt liv och som den här berättelsen handlar om.
Jag är uppväxt i ett gruvsamhälle i Västerbottens inland. Min mamma var hemmafru och min pappa jobbade. Som barn kunde man röra sig fritt ute i skog och mark, och jag lekte ute jämt. Och det var kallt på vintrarna och sådär. Så att jag tycker att jag hade en väldigt lycklig uppväxt fram till jag var 10 år. Då dog min pappa helt plötsligt. Han fick en hjärnblödning, och det här gjorde ju att hela min värld kastades omkull, både för mig och min mamma. Jag hade ju inga syskon heller, utan jag var enda barnet. Sen när pappa dog så var min mamma väldigt, väldigt ledsen. Och jag kom ihåg hur jag skulle vara den här duktiga flickan och trösta henne. Så när mamma grät så sa jag, mamma, mamma, klappa om henne. Och sa, det här, det kommer att ordna sig. Och mamma, hon lät mig trösta, och jag fick bli vuxen alldeles för tidigt. Jag slutade leka med dockor och mamma började jobba efter ett år, och jag skulle klara mig själv, elda i pannan i källaren på vintern och laga mat själv och sådär. Så det kanske inte var så bra. Men i grunden hade jag en lycklig uppväxt. Det var mycket hos morfar och mormor och sådär. Jag var ju ett efterlängtat barn. Och jag har förstått, jag minns väldigt lite av min pappa. Men alla